Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
Oh, when my Jesus was.
When Jesus was.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
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 When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
Oh, when my Jesus was.
When Jesus was.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
He taught me how,
he taught me how
to watch,
how to watch,
fight and pray,
fight and pray,
fight and pray.
Oh,
and live rejoicing,
live rejoicing
every day.
Every day.
Happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus won.
When Jesus won.
When Jesus won.
When Jesus won.
Oh, when my Jesus won.
When Jesus won.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
He taught me how.
He taught me how.
To watch.
How to watch.
Fight and pray.
Fight and pray.
Fight and pray.
And live rejoicing.
And live rejoicing.
Live rejoicing.
Happy day.
Oh, 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 happy day.
Happy,
oh, happy,
happy
day,
happy, happy day.
Oh, happy day.
Oh, oh, happy
day. Ända sedan jag för en dryg månad sedan förstod att den här gudstjänsten skulle präglas av gospel, så har jag gått och funderat på gospelmusiken. Och i synnerhet dess rötter i slaveriet i den amerikanska södern. Och så började jag läsa lite. Och ju mer jag läste och ju mer jag funderade, desto mer förbluffande framstod gospelns starka budskap om hopp. Hur kan en musikstil med så stark inneboende glädje och ett sånt påtagligt budskap om hopp, hur kan detta födas fram ur så fruktansvärda omständigheter? Hur kan de vara så glada? Det är inspirerande, nästan provocerande. Och finns det något för oss här och nu att lära oss av det här? Jag tänkte att jag skulle dela upp den här predikan i två delar. I den första och den längsta delen så ger jag lite reflektioner om gospelmusiken och om dess hoppfulla budskap. Och i predikans andra del så tar jag hjälp av de här tre verserna som jag precis har läst i Jakobs brev och försöker att dra lite lärdomar och förhoppningsvis, ja, som kan vara till hjälp för oss här och nu. Så två delar om 35 minuter är jag färdig om jag håller uppe tempot. Punkt nummer ett om gospelmusiken. När vi lyssnar på gospeln så hör vi direkt att det är glada sånger. Men det finns flera bottnar i dem. Det hör man ju också ganska snabbt. Det är inte fråga om en glättig glädje. Ofta finns det ett stråk av vemod i dem. Det är liksom en vemodig glädje, men en verklig glädje. Och det här föddes ju alltså fram ur slaveriet under ungefär 300 år. I början av 1500-talet till mitten av 1800-talet så kidnappades 14 miljoner afrikaner och skeppades över till Amerika som slavar. Eller snarare är det så att 14 miljoner klarade sig över. Siffrorna varierar ganska kraftigt. Men det kan ha handlat om upp till 50 miljoner afrikaner som rycktes från sina hem och sattes på en stinkande båt. Och att kanske två av tre dog på båten. Edmund Morgan, han var professor i historia på Yale-universitetet och han skrev en bok om slaveriet. Han säger att det här slaveriet är unikt i historien. Dels för att det var uteslutande baserat på hudfärg. Om du hade mörkt skinn så var du slav. Mycket praktiskt, mycket enkelt. Alla såg, alla kände igen direkt. Hade du mörk hud så var det lika med slav. Dels var det här slaveriet oupphörligt. Det fanns inget slut på det. Det var inte fråga om att arbeta av en skuld som i många andra kulturer där slaveriet har förekommit. Där du liksom har skuldsatt dig och så får du så att säga diska tills skulden är betald. Här är frågan om att du är någon annans egendom. Och dina barn är någon annans egendom. Du är som en häst. Eller som en hund. Och jag läser ett citat ifrån en annan bok. Slaveriet innebar att bli bortryckt från ditt hemland och satt på ett stinkande skepp mot ett okänt land. Slaveriet innebar att bli behandlad som boskap, som hästar, kor och husgeråd. Slaveriet innebar att inga familjeband erkändes. Josiah Henson berättar: mina bröder och systrar bjöds ut först, en efter en, medan min mor höll i min hand, paralyserad av fruktan. När Moses Grandis fru såldes, tilläts han bara stå på håll och tala med henne innan hon fördes bort. Han berättar: mitt hjärta var så fullt att jag bara kunde säga mycket lite. Slaveriet innebar att arbeta 15-20 timmar per dag och bli slagen om man visar trötthet. Det innebar att drivas ut på åkern 3 veckor efter att man hade fött barn. Det innebar att kostnaden för att ersätta dig vägdes mot värdet av ditt arbete under högsäsong, så att din ägare skulle kunna besluta sig för huruvida han skulle arbeta dig till döds. Det innebar att bli piskad om man grät över en annan slav som dödats efter att ha försökt rymma. Det är ur den här erfarenheten som gospelmusiken växer fram. Det verkar ju ofattbart. Och det är på sätt och vis ofattbart för oss, eftersom vi lever i ett sekulärt samhälle och vi är präglade av ett sekulärt sätt att tänka. Ordet sekulär kommer från ett latinskt ord som ursprungligen användes om en livstid. Det var liksom det som hörde till en generation. Och sekularismen säger att det är den här världen, den här tiden som är allt som finns. Det finns ingen annan värld vid sidan av den här världen. Och det finns inget slut på den här tiden. Det finns inga änglar, inga demoner, ingen domedag, ingen himmel, inget helvete. Den här världen är allt som finns och allt som någonsin kommer att finnas. Det här livet är allt vi har, säger sekularismen. Men gospelmusiken säger någonting helt annat. den talar ständigt om en annan värld. En värld bortom den här världen. Den talar ständigt om änglar och demoner och Gud och den yttersta dagen och himlen och helvetet. Om den sekulära livsåskådningen är liksom som ett rum med fyra väggar och golv och tak och säger att allt som finns liksom inne i det här rummet, så kommer gospelmusiken och öppnar ett fönster. Och den visar liksom en hel värld genom det här fönstret och låter dig se mängder av ting som finns bortom vårt instängda rum. Om man lever i en värld med fönster, så blir det lättare att förstå hur musiken kan vara så glad. Om man ser att livet är större än det vi har precis här och nu, så kan man se att det finns skäl att glädja sig oavsett hur de här omständigheterna ser ut. Det finns en sång som heter City Called Heaven. Där sjunger vi: I don't have any hope for tomorrow or even the next day, but I'm making heaven my home, looking out the window of this world into the next. Jag har inget hopp om den här dagen eller morgondagen, men jag gör himlen till mitt hem och jag tittar ut genom ett fönster från den här världen till nästa värld. Jag skulle vilja ge tre punkter om vad mer specifikt gospeln handlar om, där den växer fram. Och jag har ändrat i dem lite grann. Men grunden av de här punkterna hämtar jag från en föreläsning av någon som heter Howard Thurman. Han var en välkänd filosof, svart filosof och teolog och pastor i mitten av 1900-talet. 1947 så gav han en föreläsning på Harvard om den här svarta musiken. Mycket inspirerande. Och jag får liksom smärtsamt begränsa mig, för det finns så mycket att fördjupa sig i. Man kan fördjupa sig i musikens form, om varför den är så full av improvisation och vad det säger om deras gud, och man kan fundera på varför är den så gemensam, varför sjunger de tillsammans och växelsången och det böljar fram och tillbaka, hur kommer det sig? Men inget av det ska vi prata om nu. Det kommer tre korta punkter här om gospelns grundläggande budskap, för det handlar om hopp. Det handlar om hopp om mening för det första, hopp om rättvisa för det andra och hopp om härlighet för det tredje. För det första, gospeln var ett uttryck för hopp. Ett hopp som liksom trotsade alla inom världsliga omständigheter. Det var ett hopp om mening i livet, ett liv som är större än här och nu. Och Howard Thurman, jag ska citera honom några gånger, han säger så här: denna sjungna tro hjälpte dem att fördjupa deras kapacitet till uthållighet i lidandet. Sångerna lärde ett folk att leva med högburet huvud, att se rakt på de fakta som så dramatiskt argumenterade mot allt hopp. Och att använda fakta om himmel och helvete och domens dag som råmaterial ur vilket de formade ett hopp som denna grymma tillvaro inte kunde krossa. Det hjälpte slavarna att avvisa utsläckelsen. Alltså föreställningen att när vi dör så blir det bara svart. Att avvisa utsläckningen och att bejaka en oerhörd rätt att leva. De fokuserade bort om sig själva till en gud som var deras kamrat i deras lidande och som hjälpte dem att resa sig över lidandet. Sekularismen säger alltså att den här världen är allt som finns. Och det innebär att om jag lever i en sån livsåskådning, så är det ju oerhört mycket som står på spel här och nu. Det handlar om mig och min lycka här och nu, och jag måste använda varje stund, varje resurs till att maximera denna lycka. Och det kanske känns okej så länge det går bra. Men jag ska återkomma till det snart. Men så fort lidandet kommer in i livet, så ställs jag ju inför ett existentiellt problem. Hur ska jag hantera lidandet? När lidandet tar över och mina drömmar rycks ifrån mig, så lämnar du efter sig bara förtvivlan om allt är här och nu. Det kraschar ju liksom. Vad finns det för mening om det roliga jag har tas bort? Men även om det går bra för mig, så kan bristen på mening slå ner som en bomb i det här sekulära tänkesättet. Lev Tolstoj, den ryska författaren, han berättar i en självbiografisk bok som heter En bekännelse. Han berättar om hur han i 50-årsåldern hade uppnått allt. Men plötsligt gick han in i en djup, och han kallar den för en intellektuell depression. Och han skriver så här: mitt liv stannade upp. Det hände medan jag hade en fru som älskade mig, fina barn, stora ägor som inte krävde mycket arbete för min del. Jag åtnjöt större erkännande och respekt än någonsin tidigare. Mitt namn var berömt, men jag kunde inte ge någon rationell mening till en enda handling eller till hela mitt liv. Idag eller imorgon kommer sjukdom och död att drabba mig eller dem jag älskar. Ingen kommer att bestå utom maskar och stank. Förr eller senare kommer mina förehavanden att vara glömda och jag kommer inte att existera. Varför anstränga sig? Hur kunde jag undgå, skriver Tolstoj, hur kunde jag undgå att se detta tidigare? Det var det som överraskade mig. Man kan fortsätta leva så länge man är berusad av livet. Men så snart man blir nykter är det omöjligt att se. Förlåt, det är omöjligt att undgå att se. Jag har visst missat ett ord där. Omöjligt att undgå att se. Att allt är en bluff. En dåraktig bluff. Och han fortsätter: min fråga vid 50 års ålder förde mig till självmordets rand. Och det var den enklaste fråga som ligger förvarad i varje människas själ. En fråga som, om den förblir obesvarad, innebär att man inte kan leva. Den var: vad ska det bli av vad jag gör idag eller imorgon? Vad är utkomsten av mitt liv? Varför skulle jag leva? Varför önska sig eller göra någonting? Finns det någon mening med mitt liv som inte döden? Den död som är oundviklig för både mig och för hela den mänskliga civilisationen, inte förintar. Ja, det var ett långt citat, men jag tror att du uppfattade huvudbudskapet där. Vad finns det för mening? Och slavarnas sånger svarar på det. Svaret är att livet vi har här och nu inte är allt. Livet är ofattbart mycket större än så. Sångerna innebär en värld med fönster. Det finns en mening med livet som inte kommer ur oss själva eller det vi har framför oss här och nu. Det finns något mer. För det andra, så var gospeln ett uttryck för ett hopp om rättvisa. Ett återkommande tema är domedagen i gospelsångerna. Om och om igen så hör vi texter om basuners ljud, om böcker som öppnas, om namn som skrivs upp. Howard Thurman säger att resultatet av att slavarna sjöng sina sånger om domedagen var en medvetenhet om att något kämpade mot det mörker i vilket de befann sig. En medvetenhet om att Gud kämpade för dem. Och även om tillvaron såg helt hopplös ut, så kunde de hämta kraft i det faktum att Gud en dag skulle ställa allt till rätta. Att de som plågade dem skulle få sin dom. Det låter kanske konstigt, men deras starka övertygelse, häng med nu, det här är, jag hoppas att det kan innebära en polett som trillar ner. Deras starka övertygelse om Guds vrede över synden, att Gud skulle döma syndare, tycks ha varit grogrunden för den senare motståndsrörelse som präglas av icke-våld, som vi möter till exempel genom Martin Luther King Jr. Hur kan tron på en Gud som är vred på synden och som kommer att straffa syndare lägga grunden till en rörelse som bekämpar orättvisor genom icke-våld? Borde inte tron, alltså borde det inte vara tvärtom? Borde inte tron på en vred Gud som straffar liksom leda till våld? Det finns en teolog som heter Miroslav Volf. Han har sina rötter i Balkan. Han kommer från Kroatien. Och utifrån krigets fasor på Balkan så har han skrivit en del om försoning. Han säger att det är just på grund av tron på Guds dom som icke-våldet blir begripligt. Han frågar retoriskt: vad ska vi säga till folket på Balkan, vars städer och byar har blivit plundrade och sen brända? Vars döttrar och systrar blivit våldtagna och vars fäder och bröder fått sina halsar avskurna? Vad ska man säga till dem? Hämnas inte. Varför ska man inte hämnas? Det enda sättet att avstå från hämnd, säger han, är övertygelsen att bara Gud har rätt att döma. Och han fortsätter att beskriva att våld frodas av den hemliga tanken att Gud egentligen inte kommer att döma. Därför måste jag ta rätten i mina egna händer. Och han skriver så här: det krävs förortens tystnad för att idén ska kunna väckas att icke-våld är ett resultat av tron på en Gud som vägrar att döma. I ett sargat land, dränkt i oskyldiga människors blod, kommer denna idé att dö tillsammans med andra trivsamma föreställningar. Om Gud inte var vred på orättvisor och bedrägerier, skulle denna Gud inte vara värd vår tillbedjan. Oh, hjälp. Tiden går här. Gospeln uttrycker ett hopp om rättvisa utan att ta rättvisan i egna händer. Här finns en balans som vi inte kan skapa på egen hand. Och de här svarta slavarna kan sin bibel tillräckligt bra för att förstå att Guds vrede är en aspekt av Guds godhet. För det tredje, gospeln var ett uttryck för hopp om en kommande härlighet. Sångerna talar om himlen, en tillvaro som är starkt personlig. Vi har sjungit idag Happy Day. Och det är ju naturligtvis det syftar ju till den dag då Jesus liksom förbarmade sig över mig, satte mina fötter på fast mark och tvättade bort mina synder. Men det är också en blick framåt till den yttersta dagen. Happy Day, då allting ska ställas till rätta och mina synder ska inte bara liksom... Jag menar, jag är fortfarande en fallen människa och Gud har förklarat mig rättfärdig. Men jag ser fram emot den dagen då mina synder ska tvättas bort helt och fullt. Då synden ska försvinna. Oh, happy day. Och den här dubbelheten finns hela tiden. Och de talar om en himmelsk tillvaro som är starkt personlig. En tillvaro där slavarna kunde räknas in. Deras namn var uppskrivna. Du hör i sångerna gång på gång. Deras namn blir upplästa. I den här världen, under slaveriet, så hade de inga rättigheter överhuvudtaget. De kunde inte rösta. De kunde inte delta i samhället. De betraktades som boskap. Och det mest hjärtskärande för dessa slavar, säger Howard Thurman, var separationen i familjer vid slavaktionerna. Att se sin son eller dotter säljas och veta att jag aldrig kommer att få se honom eller henne igen. Men i himlen, läser vi i sångerna, finns ingen segregation. Familjeband återupprättas. Man förlorar inte sin identitet som man gör i de österländska föreställningarna. Tvärtom, man förverkligas i sin identitet. Angels in the heaven done sign my name. Det finns ett jag. Ett underbart jag. Ett förhärligat jag. Och det finns... Ja, jag ska avsluta den här första delen. Den är ju som sagt den längsta. Slavarnas sånger är svåra för oss att förstå. Att de kan födas fram och formas under ett sånt lidande är svårt för oss att förstå. I alla fall för mig. Och jag tror att det bara kan förstås om man lever i en värld med fönster. Howard Thurman igen, han säger att om man förnekar den bokstavliga sanningen i vad sångerna talar om, hamnar man i en livsåskådning där man blir fånge i ett trångt utrymme av tillfälliga händelser och varken mer eller mindre. Och jag tror han har rätt. Slavarnas sånger ställer oss som hör dem inför ett val. Är livet här allt? Eller är det inte det? Om lidandet ska få ta överhanden, eller om vi kan fästa vårt hopp till något som är större och finna en väg av glädje genom lidandet. Och här skulle predikan verkligen kunna vara slut. Men det går faktiskt att konkretisera och förklara ytterligare. Så nu tar vi predikans andra del. Och vi ställer frågan, det här som vi har hört nu, vad betyder det för oss här och nu? Och så går vi till bibeltexten. Och det är alltså aposteln Jakob, Jesu lillebror, som skriver: räkna det som ren glädje, mina bröder. Ren glädje, mina bröder. När ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Utifrån den här texten och utifrån de här tidigare reflektionerna om gospelmusiken så hjälper den här texten oss att se två saker om lidande. Och det första är att lidandet är oundvikligt. Det kommer till oss alla. Det står inte att vi ska räkna det som ren glädje om vi råkar ut för lidande, utan när vi gör det. Det har aldrig funnits en kultur som har beklagat sig så mycket över sitt lidande som vår. Och det har aldrig funnits en kultur som är så fylld av bekvämligheter som vår. Hur kommer det sig? Ja, vi är tillbaka i det här lilla rummet igen. Där vi är kortsiktiga. Vi lever i en värld utan fönster. Vi tänker att vi måste få allt nu. Och om något går fel nu så är det liksom ute med oss. Men den här texten tar ju för givet att lidandet kommer till oss alla. Så frågan blir då, när lidandet drabbar oss, vad gör det med oss? Vad gör det med oss? Och då kommer vi till den andra punkten om lidande. Alltså lidandet är för andra formativt. Lidandet formar oss. När lidandet kommer så säger texten att vi ska räkna det som ren glädje. Varför då? Jo, säger texten, när vår tro prövas ger det uthållighet. Och uthålligheten leder till fulländad gärning så att vi är fullkomliga och hela. Ja, det är så stora ord här om man skulle vilja stanna upp det, men fullkomliga och hela. Texten säger faktiskt att lidandet kan göra oss fullkomliga och hela. Det är som om vi saknar någonting. Att det finns saker som vi kan få bara genom lidande. Och det är egentligen inte så svårt att förstå. Föreställ dig en vuxen person som aldrig har lidit i hela sitt liv. Som aldrig har upplevt en enda sorg eller motgång. Som alltid har fått som han eller hon ville. Skulle det inte vara rimligt att tänka sig att den personen saknar vissa egenskaper som skulle kunna göra honom eller henne mer fullkomlig eller hel? Låt oss spekulera en smula här. Jag skulle vilja föreslå några viktiga egenskaper som jag tror att vi bara kan vinna genom lidande, så långt det kommer an på oss. Jag är inte säker på att jag har rätt. Det kanske går att vinna de här egenskaperna på något annat sätt, men jag har svårt att se det. För det första, ödmjukhet. Lidandet kan göra oss ödmjuka. Det kan också göra oss förhärdade och bittra. Men visst är det så att man känner hos vissa människor att de har genomgått mycket lidande. Och att det då finns något behagligt i deras karaktär. Att de liksom tycks ta sig själva på lite mindre allvar. De tycks ha sett någonting av avgrunden hos sig själva och fått ta emot Guds nåd och en djup visshet om att de är accepterade, inte på grund av deras egna prestationer utan bara för att Gud är god. Ödmjukhet. För det andra, frihet. Kan frihet bara komma genom lidande? Kan man inte vara fri utan att ha lidit? Jag vet inte. Det kanske beror på hur man menar. Men fundera på vad lidande egentligen är. Gud tar något ifrån dig. Någonting som du verkligen tror att du måste ha. Om Gud tar bort någonting som du tror att du inte behöver så mycket, innebär det inte särskilt mycket lidande. Men om han tar något som du verkligen håller fast vid för din egen överlevnads skull, då gör det ont. Tänk då, om Gud tar bort någonting som du tror att du verkligen behöver och det visar sig att du överlever. Kanske till och med lever ett gott liv. Då föds en frihet. Du ser att de här sakerna som du trodde att du måste ha egentligen inte alls är så viktiga. Faktum är att livet kan till och med kännas lättare utan dem. Du blir fri ifrån dem. För det tredje, medlidande. Och jag tänker att det säger sig självt. Vilken skillnad det blir när sår läggs till sår. När jag får prata med någon som har gått igenom det som jag går igenom. Här, i ditt lidande som du befinner dig just nu, så får du en gåva att ge vidare till någon annan. Jag vet vad som händer. För det fjärde, tro. Tro. Lidandet kan hjälpa oss att avslöja de saker som vi berömmer oss av inför Gud. Du kanske tänker att du förhärligar Gud på ditt arbete. Kanske är det inte ganska stolt över det här. Borde inte Gud vara en smula imponerad? Titta vad duktig jag är. Så tar han bort ditt arbete. Och du får komma till honom utan ditt arbete. Bara av tro. Precis som det ska vara. Du varken kan eller behöver imponera på honom. Du får komma till honom bara av tro på Jesus Kristus. Det är enda sättet. Tro. Inte gärningar. Och för det femte och det sista. Lidandet ger oss uthållighet. Texten säger ju, ni vet ju att när det är tro prövas så ger det uthållighet. Och det här har vi varit inne på när vi har talat om gospelmusikens budskap om hopp. Liksom. Uthållighet, att leva i en värld med fönster, att kunna se bortom det jag har framför mig precis här och nu, att det finns en härlighet som är större än detta, och det är enda sättet att stå fast. Det är precis vad det grekiska ordet för uthållighet handlar om, att stå fast. Att stå fast som en ensam soldat som står liksom i en glugg i en mur och försvarar mot en anstormande armé för att mina vänner ska kunna komma i säkerhet, att stå fast. Men i den här sortens uthållighet, jag går in för landning nu, sista andetaget här, häng med. Här kommer det viktigaste. I den här sortens uthållighet att stå fast så finns ytterligare en dimension, eftersom det finns någon som redan har stått fast för min skull. Hebreerbrevet 12:2 säger: och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Samma ord. Han stod fast utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Han stod fast för vår skull. Gud är god. Det innebär att han är vred på synden och att alla syndare kommer att få sin dom. Det innebär att rättvisa kommer att skipas. Slavarna ska upprättas. Men det innebär att ingen människa går fri. För alla är vi ju förbrytare. Bibeln säger ingen rättfärdig finns, ingen enda. Men Jesus Kristus gick in i vårt ställe och i vårt ställe stod fast. Han bar Guds vrede mot synden i sin egen kropp och i hans sår är vi helade. När vi sätter vårt hopp till honom är vägen till Fadern öppen. Det är ju det hoppet som höll slavarna vid liv. Han har varit uthållig i vårt ställe och därför kan jag vara uthållig. Därför kan jag hoppas på en värld bortom detta. Därför kan vi här och nu hoppas på en kommande härlighet. Därför kan vi här och nu vara uthålliga i vårt lidande och låta det göra oss mer fullkomliga och mer hela. Vänner, detta är en kraft som förvandlar hela livet. Det bar detta förtryckta folk genom en av historiens största orättvisor. Och det är en kraft som också kan bli din och min. Låt oss be tillsammans. Älskade Fader, vi talar om så stora ting och kanske närmar oss dem på ett abstrakt och teoretiskt sätt. Men du kan med den helige ande göra det verkligt för oss. Du kan förvandla våra hjärtan. Du kan öppna vårt hjärtas öga och du kan visa oss fönstret. Fönstret som ser världen bortom denna. Låt oss, Fader, låt oss få se hoppet bortom detta. Låt oss få leva ett liv som är större än bara här och nu. Fader, låt oss få se vårt liv i ett perspektiv av evighet. I Jesu Kristi namn. Amen.